Jag kan inleda med att säga några praktiska saker. Ljudet kommer att spelas in från det här seminariet. Och därför så vill jag be er att ni som ställer frågor sen, att ni uppsöker de mikrofoner som finns. Och har ni svårt att komma fram, att ni vinkar, så kommer vi med en mikrofon till er. Så, vi tjuvstartar lite. För de som inte riktigt vet var man befinner sig nu, så är det här seminariet som heter Allt du gör kan användas mot dig. Och syftet med det är att presentera lite grann i vilken rävsax vi användare kan befinna oss mellan varven och vad som finns också att tillgå för att hjälpa oss ur den rävsaxen. Själv heter jag Ann-Marie Eklund Levinder. Jag jobbar som kvalitets- och säkerhetschef på .se och är här för att moderera dagens seminarium. Jag tänkte börja med att introducera den första talaren som enligt programmet pratar om företagens drakoniska licenser men som har valt en mjukare framtoning. Predrag Mitrovic, som är passionerat intresserad av alla aspekter på ett säkrare informationssamhälle, inklusive säkerhetsfunktioner, integritet, tillit och ledarskap. Han är också medförfattare och redaktör till en bok som släpptes i juli som heter Svenska IT-säkerhetshandboken 1.0. Varsågod, Predrag.
Tack så mycket, Ann-Marie. Nu ska vi se om jag kan lyckas med konststycket och inte snubbla. Och lyckas jag med konststycket att snubbla så lär jag nu få det ganska kul. Okej. Hörs jag hela vägen i sista raden? Kanon, då kör vi. Tack för den presentationen. Jag kan bara visa på att jag är en gammal veteran i branschen. Känner mig att börja när IT hette ADB. 20 år sedan, lite drygt professionellt. Jobbade som ADB och nätverkstekniker. Byggde nät för Botkyrka kommun när man gick över från gamla terminalbaserade system till client server med PC mot Unix-maskiner och kommunikationslänkar mot servicebyråer. Och sen där någonstans började jag också skriva ganska tidigt om teknik. Jag tyckte teknik var det roligaste som fanns. Jobbade dygnet runt med teknik för jag såg inte det som ett jobb och ser det fortfarande inte som ett jobb än idag. Och kom in på en tidning som heter Nätverk Kommunikation. Först som frilansande medarbetare, sen blev jag testredaktör och sista 14-15 månader var jag chefredaktör. Startade en verksamhet, jobbar mycket med nätsäkerhetsfrågor, nätet som sådant och kom till Novell, kom till Microsoft, var 2 år på ett företag som heter Labcenter och sen 1 oktober kör jag ett företag som heter MyNetHouse, mitt eget bolag där jag jobbar med. Jag försöker fördela det 50-50 mellan strategisk rådgivning på konsultbasis kring teknik, säkerhet och andra frågor och den andra halvan jobbar med föreläsningar som moderator och ordförande på konferenser, startar upp lite kompetenscentra kring det här med cloud computing. Och skriver också en bok just om cloud computing för jag tycker det är ett jätteintressant skifte vi står inför. Jag har hunnit med de här böckerna som ni ser här och den som Ann-Marie nämnde är Svenska IT-säkerhetshandboken. Jag har haft förmånen att få med mig 13 av Sveriges ledande experter inom sina säkerhetsområden och tillsammans har vi skrivit den här boken som ska vara en praktisk handbok. Slut reklam. Jag tänkte snacka om det egentligen 2 områden. Det första är friskrivningar eller så kallade disclaimers. Och jag tyckte att det var så vacker text i en disclaimer för en tjänst på nätet. Så jag var tvungen att plocka ut den texten och klistra in i en webbtjänst som heter Wordle. Och skapa lite konststycken. För jag tycker disclaimers är otroligt vackra att läsa. Det är väldigt mycket fantasi och väldigt intressanta skrivelser i dem. Vilket jag kommer att återkomma till. Men jag tänkte också ägna lite tid åt att prata om det här med kvalitet och kvalitetsbegrepp. Det finns ett litet skämt hos en tecknare som har något som heter geekandpoke.com. Han släpper allt det här under Creative Commons. Som säger i princip att vi kör en massa fulhack och sen rättar vi allt imorgon. Ja visst, tycker kollegan, så kan vi passa på att dokumentera koden också. Och det säger ganska mycket om de här friskrivningsklausulerna och varför vi har dem. Och sen kan man undra, vad har det här med säkerhet att göra egentligen? Och jag ska se om jag lyckas koppla det till säkerhetsfrågan också. Så vi kör. Och vi tar det här med kvalitetsbegreppet, hur det är nämnt i kvalitetsstandard för ISO 9000 från 2005. Så säger man att kvalitet är, och nu pratar jag engelska, degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements. Det vill säga graden hur ett antal karaktäristika uppfyller de krav ur vilka de uppstått. Det är ett kvalitetsbegrepp enligt ISO 9000 från 2005. Ett annat bättre begrepp är managementkuren Peter Drucker, som skrev om det redan för 25 år sedan, som sa att kvalitet i en produkt eller tjänst är ju inte vad tillverkaren sätter in i det, utan det är användarens upplevelse vad man får ut av det. Så han gjorde någonting som talar om en användarupplevelse när det gäller kvalitet. Jag kan som företagare släppa en massa häftiga tjänster. Jag kan lansera en produktportfölj och tycka att det här är mest kvalitativa som finns. Men finns det inte en enda singel användare där ute av mina tjänster som kan verifiera det, så faller det ganska platt. Och jag tycker det är en ganska bra beskrivning. Garanti då, vad är garanti? Det är ett självklart ord. Men jag tänkte jag vill ändå konsultera Nationalencyklopedin för att ta reda på vad en garanti är för något. Och enligt Nationalencyklopedin, ne.se, så är det en utfästelse som kan medföra ett ansvar för att en vara eller tjänst till exempel har viss hållbarhet, och det kan benämnas garanti. Så någon vara eller tjänst, någon produkt ska ha ska uppfylla vissa krav, det vill säga en utfästelse att det ska uppfylla någonting kan anses vara en garanti. Och det kan vara bra att ha de här två begreppen, kvalitet och garanti, i bakhuvudet nu när vi går vidare och tittar på de här drakoniska villkoren vi pratade om, och mina mjukare användarlicenser som jag tog upp i rubriken. För generellt, om vi tittar på mjukvaruindustrin och tittar på en generell så kallad EULA, End User License Agreement, så kommer ni allihopa somna efter första raden här. Och ska vi vara riktigt ärliga nu, låt oss göra en liten poll. Handen på hjärtat, hur många har läst igenom en End User License Agreement innan man accepterat? Vi är mindre än 10% i det här rummet som har gjort det. Och jag förstår det, för det är fruktansvärt torrt. Och det dribblar bort den totalt. Hur intelligent man än tror att man är, och hur skolad och litterat man tror att man är, så tappar man bort sig efter ett tag. Så jag ska inte ens försöka mig på att gå igenom vad som står där, utan jag har gjort en liten översättning till ren svenska. Där står det: du står för allt och du äger alla problem när allt har gått åt helvete. Så enkelt är det. Och det är oavsett vad vi kan ha hittat på för att skada dig och dig som person, eller din organisation, eller din information, eller din bank, eller vad det nu är. Du står för allt. Och oavsett vilka andra vi samverkar med och har tagit hjälp av för att ställa till det riktigt illa, så är det fortfarande du som står där med allt. Så det är så. Hur lätt är det att inte acceptera så här lockande avtal? Jag gör det, och det gör många av er också. Men då kommer frågan, det finns ju något som heter open source, och det finns en rörelse som har en licens som heter General Public License, där allting ska vara öppet. Det måste väl ändå vara mycket bättre, för open source är ju mycket bättre än den där stängda proprietära mjukvaran med deras drakoniska licenser. Nej. Garanti. Vänta, låt mig få skratta klart. Det är vad som står där om ni läser GPL version 3. Men, oj. Man kom på här någonstans att, ska vi se, ja, någonstans i den här texten som jag redan har tappat bort kommer på mig, vänta, kanske ändå, om det finns någon lag någonstans som kräver, så kanske ändå man kan tänka sig något litet åtagande. Men den som använts av vår licens och utvecklat en produkt vidare på den här kan ju friskriva sig genom att skriva as is. Och leker man med as is. Så det är en ganska rolig lek. Man förstår ungefär vad de pekar på när de säger så. Det här är SIS. Så alltså inga garantier där heller. Så jag kan säga, när man läser GPL:en och den licensen, så är hela påsen med skit i ens egna händer även där. Så det är absolut inte bättre. Och jag är känd för att vara en ganska positiv människa, och jag inser, oj, vad jag är negativ hittills. Finns det ingenting positivt jag kan säga, och någon positiv spin som jag kan ta på det här? Och vad är det jag ska komma fram till? Kan vi inte vara lite glada? Kan vi inte få skratta lite istället för att se så här jättebekymrade ut allihopa? Jag kan säga så att friskrivningsklausulerna har en jättenaturlig historik. Det finns en jättenaturlig historia kring dem. Och jag lekte med ett antal nyckelord varför det är så. Om vi tittar på programvaror som har tillverkats sedan vi lämnade datacentret med en stor dator med tillkopplade terminaler, när vi blev massivt distribuerade med distribuerade operativsystem, distribuerade middleware, distribuerade utvecklingsplattformar, distribuerade applikationer, så har den marknaden exploderat på de processorarkitekturerna som har funnits, de fåtal, så har det tillverkats en hel uppsjö av utrustning. Det har tillverkats en hel uppsjö av kringutrustning och man har hittat på och varit innovativ och hittat på massor med saker som ska kopplas till. Det ska funka och man har inte haft någon kontroll egentligen hur ens applikationer ska användas. Speciellt inte om man får en användarbas som 7, 8, 900 miljoner invånare, användare som Microsoft har haft med sina produkter till exempel. Och vi nämner ett exempel. Och det är ganska svårt att ha ett långtgående garantiåtagande när man överhuvudtaget inte vet hur det här kommer att användas och framförallt inte om 4 år hur världen kommer att se ut då. Så det finns en naturlig förklaring och historik till det. Sen är det ju som så att det uppkommer hela tiden ett standardarbete som sätter fram standarder som man måste implementera för att vara gångbar på marknaden. Och så måste man säkerställa då att gamla standarder, att det finns en bakåtkompatibilitet till dem. Det finns protokoll som kanske inte är världens bästa, som inte är världens säkraste. Men de måste ändå finnas implementerade i nya versioner just för bakåtkompatibilitets skull. Sen ska man tänka på det här med portabilitet och interoperabilitet. Och det finns en massa saker som gör att det blir fruktansvärt svårt att tala om att nu tillverkar en sak som en pekare eller en bil och så kan man använda det till något. Och då kommer den skarpsinniga att ställa frågan. Men nu när vi går över till molnet, när leverantören av produkter, tjänster och hela datacentra äger hela sin infrastruktur och vet exakt vilken hårdvara, vilka processorer, vilka minnen, vilken firmware, vilka operativsystem, vilka hypervisors, vilken logik som finns där. När man har koll på precis allting, då ska man väl ändå kunna ta på sig ett garantiåtagande. Är inte det ganska rimligt? Ja, det är många som nickar, men faktum är att så är det inte. Jag kollade, jag använde ganska många molntjänster. Jag tittade på Amazons Web Services Customer Agreement och tittade lite grann på vad det står där. Och ska jag gå igenom hela den texten eller ska jag ta det på svenska? Ja, vi kör på svenska, säger Kent, så då litar jag på honom. Där står det att ingen på denna jord ansvarar för något gentemot dig, kära kund. Men det kanske finns en lag någonstans som inte vi kan skita i. Och då kanske du har rätt till någonting eventuellt. Det är vad som står där. Jag tycker att Amazon är en ledare i många avseenden. Är väldigt duktiga på att dokumentera sina tjänster, sina offerings. Att dokumentera vad som ingår, vad man har rätt att göra. De är väldigt duktiga på att dokumentera sina säkerhetspraktices. De är väldigt duktiga på att dokumentera prissättningar, kalkyler för att det inte ska komma som en överraskning när du använder deras tjänster. De är otroligt duktiga på väldigt mycket. Och jag tycker att de kunde ha tagit lite bättre ledarskap än att skriva på det här sättet. Att vi kanske tar ett ansvar ifall det finns någon lag någonstans som kräver det. Det är lite fegt, men det är ändå lite bättre än det som har varit innan, anser jag. Jag tittar också på en annan tjänst som jag använder. I och med att jag är ny företagare nu så vill jag använda så mycket som möjligt ute i molnet. För det är ganska smart för mig att kunna prognostisera kostnader. Så jag tittar på en ledande software as a service. En som har definierat verkligen vad software as a service är. Och det är Salesforce.com. Vad Salesforce har gjort som är bra, det är att de har sina användaravtal på svenska. De har sina avtal för de marknader där de verkar på de lokala språken. Och det tycker jag är en jätteeloge. Det här är ganska lång text. Jag tänkte inte tråka ut det med den. Utan jag tittar lite grann på vad Salesforce säger här i Sverige om sin Customer Relationship Management-modul i Salesforce.com. Man säger som så att den här tekniken är överlägsen. Den är väldigt beprövad. Det ger sinnesfrid. Du kan känna dig trygg i vetskap om att så många företag betror Salesforce.com med sin kundinformation. Det här är väldigt omtyckt. Det betyder att din anställd faktiskt kommer att använda systemet, vilket innebär att det kommer att bli ett mer effektivt verktyg för företaget. Så det är väldigt, väldigt bra texter och jag tycker verktyget är fruktansvärt bra. Men om jag tolkar vad de skrev där till ren svenska, så säger man att man garanterar överhuvudtaget inte att det här programmet kommer att motsvara några behov eller förväntningar. Och jag är lite konfunderad. För här står det att jag kommer få ett jätteomtyckt och beprövat verktyg som kommer göra alla nöjda som använder det. Men jag får ingen som helst garanti för att det ska motsvara mina behov eller förväntningar. Här kan man också göra mycket, mycket bättre och mycket tydligare, tycker jag. För det är ju som så att icke-garantier och friskrivningar in absurdum har otroligt mycket med säkerhet att göra. För att inte säga nästan allt med säkerhet att göra, framförallt utifrån ett slutanvändarperspektiv. Hur många känner igen den här bilden? Om ni ser den. Att man ska använda brandvägg, man ska uppdatera ett antivirus, antispionprogram, man ska patcha sitt OS, sina webbläsare och så vidare. Det här är tipsen från surfalugnt.se som jag hämtade igår. Och när du jobbar med friskrivningar in absurdum, så innebär det att du får ett carte blanche för att stå som helt ansvarslös när saker och ting händer, när det skiter sig rejält. Utan det är du, kära användare, som ska se till att skydda dig själv. Det är du som har ansvaret. Vi har fritt fram att vara snabba och innovativa, att släppa vilket skit vi vill. Men det är du som står med hela ansvaret för att saker och ting har gått fel. Och alla säkerhetsföretag som finns där, som levererar antivirus, antimalware, antispyware, kan lätt stå och vara sakkunniga experter och tala om, de där jävla användarna vet jag inte vad de sysslar med, det är deras fel. Det här kan man skratta åt, men det här är väldigt symptomatiskt och det är allvarligt när vi får en digitalt uppkopplad värld, när vi har ett bra nät, där vi får mycket mer tjänster, mycket mer anslutna devices. Vi har en fin digital framtid att gå framåt, men det som vi bygger upp alltid på mjukvaran bygger på en nonchalans och mycket kvalitet. Och där någonstans, där är det allvarligt och vi befinner oss vid en brytpunkt, tycker jag. Och de här kommentarerna, att använda det största säkerhetshotet, vill jag personligen medverka till att slippa höra i framtiden. För jag tycker det är den ultimata nonchalansen i slutänden. För har man sett att användarna med taskiga verktyg, obegripliga villkor, då duger inte det här. Så jag tycker att det här är lika absurt som tider med svininfluensa och allt vad det är. Att man måste vara en medicinsk doktor och kemiingenjör för att besöka en läkare och kunna diagnostisera vad man har för att sen gå till apoteket och kunna ta rätt medicin. Det här är precis lika absurt som att man ska vara en expert på krypto, kodutveckling, säkra security development life cycles och allt vad det heter. Så jag känner personligen att jag vill påbörja ett skifte redan nu. För jag tycker att den här branschen, vi kan inte längre se oss som de här unga, fräscha uppstickarna. Jag kan prata om mig själv, jag är 44, börjar känna mig lite trött i lederna, har hållit på i 20 år. Så jag känner mig så jätteung och fräsch längre. Och hela branschen börjar bli mogen och kunna ta ett ansvar. Framförallt när vi går över till ett tjänsteförhållande där jag äger hela infrastrukturen och levererar en tjänst till en slutanvändare. Då kan jag göra betydligt bättre åtaganden än vad jag gjort historiskt. Och den här resan kommer att bli en lång resa. Det är många som har gjort försöken. Jag var själv på Microsoft när man startade initiativet Trustworthy Computing. Jag jobbade själv som säkerhetsrådgivare. Jobbade väldigt, väldigt nära teamen i Redmond. Man upprättade en hel grupp som jobbade med en säker utvecklingscykel. Man försökte få ut det här till universiteten med bra framgång på vissa ställen, med mindre bra framgång på andra. Men i dagsläget, om man tittar helt krasst och helt ärligt på det, så belönas inte de här insatserna. Det finns ingen som belönar en leverantör att man kodar säkert och utvecklar säkert gentemot andra. Utan det som belönas är innovation, snabbhet, snabbrörlighet. Och då är frågan, kan man ta det till vilket pris som helst? Ja, jag tycker att vi måste till det här skiftet med början nu. Har vi några frågor? Jag kan bara säga, kommer ni på frågeställningar, diskussion, andra inlägg, mejla mig gärna. predrag@mynethouse.se. Jag finns också i bloggvärlden och har startat en cloudtjänst i somras som heter cloudadvisor.se och finns på IDGs blogg under IT-perspektiv.
Så. Och jag tror vi gör så att vi samlar talarna i slutet, ja. Och så får ni ställa frågor till alla tre samtidigt, för då blir det enklare också med ljudhanteringen. Tack så hemskt mycket.
Tack så bra. Tack.
Då ska jag kalla upp nästa talare som är John Villander från Omega Point. John har tillsammans med en kollega myntat en ny designmetod inom systemutveckling som man kallar Domain Driven Security. Och Domain Driven Security, sorry. Ett arbetssätt i skärningspunkten mellan domändriven design och applikationssäkerhet. Han är också ordförande i den svenska delen av OWASP, Open Web Security Application Project. Varsågod.
Tack så mycket. Tack, tack. Jättekul att få vara med här på internetdagarna. Det är faktiskt första gången jag är här. Det får man kanske inte säga när Ann-Marie är här i närheten, men så är det faktiskt. Jättekul program och jag ser fram emot nästa tal här också om framtiden för Tor-nätverket. Men jag ska prata lite grann om fundamenten för säkra webbapplikationer. Hur många känner till OWASP till att börja med? Ja, men det är jättebra. Ni kanske till och med är medlemmar i OWASP Sweden då. Det är i alla fall en öppen, icke-kommersiell community som arbetar med säkerhet i webbapplikationer primärt, men egentligen applikationssäkerhet rent generellt då. Vem är jag? Ja, så där brukar jag se ut. Jag ser nästan likadan ut nu. Jag jobbar som konsult på Omega Point. Har en forskningsbakgrund faktiskt vid Linköpings universitet. Där jag har forskat om säker mjukvara och mjukvaruutveckling för säkerhet. Leder då svenska OWASP. Jag tänkte jag skulle visa lite kort också att vi gör så där och så. Att vi faktiskt har hand om den stora globala OWASP-konferensen här i Stockholm nästa år, 2010. Och det är till och med så pass trevligt att om vi tittar på sponsorslistan så känner ni nog igen .se där. Och till och med MyNethouse, det vill säga Predrag. Han har gått in som fikasponsor som tycker jag är väldigt schysst. Men ni är jättevälkomna. Det är midsommarveckan nästa år så har vi alltså den globala OWASP-konferensen i Stockholm. Vi ska prata om applikationssäkerhet. Ja, det var lite grann om jag. Jag kommer från ett företag då som heter Omega Point. Och här skulle ni få en liten geografiövning. Då. Ser ni vilka orter vi finns på? Tre utav dem är lätta. Stockholm är lätt, Göteborg är lätt och Malmö är lätt. Men sen de andra två. Kalmar, bra! Nej. Falun, bra. Jag har suttit och prickat in dem här själv. Det är inte så himla lätt om man får sitta och sikta ganska bra där med en riktig karta. Då. Men det är de fem orter vi finns på i alla fall. Det intressanta tycker jag som gör att jag vill jobba där är att vi befinner oss i det här gränslandet. Vi har en massa av folk som jobbar med systemutveckling och så en massa folk som jobbar med säkerhet. Så vi har den här skärningspunkten, säkra applikationer, att utveckla säkra applikationer. Och vad vill vi ha då? Jo, vi vill ha de här nya, rika internetapplikationerna. Här har vi faktiskt Google Wave. Hur många är med i vågen än så länge? Ja, det är några stycken. Jag är faktiskt med i vågen själv då. Det här är typiskt ett exempel på moderna, kollaborativa applikationer vi vill ha. Snabba, snappy grafiska interface direkt i browsern. Det här är stöd för drag and drop och liknande. Det är det här vi vill ha. Vi vill ha de här rika internetapplikationerna med feta klienter som skjuts ut direkt till webbläsaren. Och frågan är då, vad är det för fundament de här vilar på som gör att vi kan göra dem säkra? Vågen vill jag absolut använda för att arbeta dagligen. Inte bara som någon hobbyverksamhet för socialt umgänge. Jag vill kunna skriva dokument och dela dem med mina kollegor och liknande. Ja, vi har den här kombinationen då, systemutveckling, säkerhet. Och intresset för mig då som ligger mitt i applikationssäkerhet. Det har min skärningspunkten. Hur lyckas vi bygga såna här säkra applikationer? Vad är det för någonting vi kan stå på? Fundamenten för säkra webbapplikationer. De här tre fundamenten har vi att spela med. Jag antar att ni känner igen åtminstone ett par av dem. Vi har något som kallas för Same Origin Policy. Vi har cookies. En gång i tiden kallades de för Magic Cookies när de infördes av Netscape-gänget. Och så har vi SSL, eller som mer formellt heter TLS, när det väl har standardiserats. Och de här tre jag tänkte prata lite grann om. Hur vi ligger till idag och vilka problem som finns på himlen. Först ut, Same Origin Policy. En gång i tiden såg det ut så här när vi surfade. Så fort vi klickade på någon ny liten del av applikationen så fick vi ett pop-up-fönster. De som Gud förbjuder surfade efter porr eller råkade hamna på porrsidor fick oftast 1000 sådana här pop-up idag. Så det var verkligen ett stort problem med många pop-ups. Men det var lika fullt så att integrerade vi innehåll från olika källor, så när man klickade så fick man upp information eller funktionalitet från den andra källan i ett nytt fönster. Så vill vi inte riktigt ha det. Vi vill ha det här snygga integrerade interfacet. Så då gick vi till det här läget att okej, vi bakar ihop de här sidorna. Och så gör vi det på serversidan. Slänger vi ihop information från olika källor och så publicerar vi en gemensam yta utåt då, till användaren. Problemet var bara att alla de där källorna som vi hämtade information och content från var inte säkra. De kunde bli hackade. Och vad händer om den vi hämtar information hos och bakar in i våra egna webbapplikationer är hackad? Jo, då kan det skriptet som finns med där göra saker med den content som vi själva har bidragit med. Om vi alltså bygger ihop och väver ihop så kallade mashups eller Web 2.0 och publicerar till exempel en bank integrerar en informationstjänst från en annan leverantör, publicerar det i den gemensamma bankwebbapplikationen, så kan alltså informationsoperatören eller leverantören bli hackad, skicka ut elaka skript som sen tar över internetbanken hos kunden. Det där var inte så trevligt då. Så då bestämde vi oss för att börja använda något som heter iframes. Vi publicerar information från andra källor i ramar som liksom håller en sorts sandlåda runt det där och begränsar vad informationen där inne vill få göra. Och det brukar kallas för same origin policy då. Så ni ser att skript därifrån kan inte läsa och påverka innehållet i resten av webbsidan. Det här är liksom ett fundament och något som alla webbläsare måste implementera. De måste garantera att om jag publicerar innehåll från två olika källor och gör det, inte bygger ihop dem på servern utan verkligen ute på klienten väver ihop en applikation som en mashup, så ska inte hur som helst skript från de där två källorna kunna påverka varandras delar av sidan. Och det här är en säkerhetsfeature. Den bygger på att den kollar efter protokollet, den kollar efter domänen och den kollar efter porten. Om det inte råkar vara Internet Explorer som av någon anledning inte kollar portnumret. Och stämmer de här överens? Det är samma protokoll, det vill säga HTTP till exempel. Det är samma domän och samma port. Då får skript påverka hela sidan. Kommer det från olika källor, det vill säga det är något annat protokoll, det är någon annan domän eller en annan port, får de inte påverka varandra. Det här betyder också att det handlar om läsning. Det är det som man begränsar med same origin policy. Och det har att göra med att informationen från den här andra källan ska inte kunna återskapa vad som finns på resten av applikationen. Alltså till exempel hämta ut din bankinformation. Du har bara haft en liten reklamtagg, men reklamtaggen kan gå ut och läsa vad det står i övriga bankapplikationer och skicka iväg det till någon. Däremot kan den använda skript och stylesheet som finns där ute. Men det är ju inte det här vi vill ha. Det som har hänt är att vi har en all or nothing-metod. Antingen publicerar du från olika domäner och då har du en strikt skiljelinje som säger att det som kommer in i den här delen av sidan får inte påverka resten. Eller så bakar du ihop alltihopa på serversidan och då råkar du ut för det här problemet att ja, om den här informationsleverantören blir hackad så blir resten av applikationen också hackad. Lösningen som är på gång är något som heter Content Security Policy. Egentligen en vitlistning från servern som säger att på den här webbsidan så får följande domäner köra skript. Så kan man plötsligt baka ihop. Och får vi då någon som hackar den här externa informationsleverantören så kommer inte skript från den domänen finnas med på vår vitlista. Och därför så säger vi nej, det där skriptet får inte köras. Och plötsligt kan vi få kollaboration mellan olika informationskällor, en riktig mashup, utan att då riskera att bli hackade. Japp, det var lite om Content Security Policy. Går vi vidare med cookies. Magic cookies användes ursprungligen för att egentligen pusha ut state, alltså tillstånd ut till klienten och spara det där. Men kommer se det mer att användas för sessioner också. Man måste börja med att konstatera att HTTP är tillståndslöst. Jag brukar säga så här att ett vanligt anrop här till en webbserver, man hämtar en webbsida och får ett svar. Man kan i princip tänka sig att webbservern är en guldfisk. Så fort du har varit där och hämtat sidan så glömmer den bort dig. Det är så hela fundamentet till webben fungerar. Webbservern står där, ja, jag fick en fråga, skicka ut webbsidan, glömmer dig. Fick en fråga, skicka ut webbsidan, glömmer dig. Det är ett ganska lättviktigt tillståndslöst protokoll. Det är det som gör att webbserver också kan vara snabba. Men det är inte riktigt det vi vill ha. Om vi loggar in på banken, så fort vi klickar på en ny länk så måste vi ta fram dosan igen och mata in att jag är fortfarande John Villander och det är okej. Okay. Just jag ska klicka på den länken, logga in med dosan igen. Man vill ju att webbservern ska komma ihåg att man är inloggad. Och då duger inte den här guldfisktanken då. Därför har man infört någon form av sessioner. Servern pushar ut någonting ut till klienten som gör att den kan komma ihåg vem klienten är. Och det vanligaste man använder är så kallade cookies. Cookies är helt enkelt ett värde som servern skickar ut. Säger, spar det här så länge. Och så fort du anropar mig på något vis, hämtar någonting från mig, skicka med den här cookien så känner jag igen vem du är. Så har vi en pågående session. Och då är vi tillbaka till någorlunda intelligent server med kanske till och med ett cookie monster där då. Att nu plötsligt kan servern komma ihåg vem vi är efter att vi har autentiserat oss. Vi har en pågående session. Okej, det här har ju förstås massa elaka personer gett sig på. Vad kan man göra för någonting? Jo, man kan försöka återanvända en gammal cookie. Man kommer över en cookie som har gällt tidigare. Det kallas cookie replay. Man kan göra så kallad cookie poisoning. Det vill säga man kan försöka skapa eller manipulera sådana här cookies för att ta över folks sessioner. Eller man kan stjäla sessioner under pågående surfning. Skydden mot det här, det finns inte särskilt mycket att göra. Hela cookies-tanken var inte tänkt för att liksom vara något så viktigt ankare för sessioner egentligen. Men man kan göra något som sådant att slå på ett secure-attribut på alla cookies som säger att den här cookien får bara skickas över krypterad lina. Då blir det mycket svårare att stjäla cookien under pågående surfning. Man kan sätta ett attribut som är betydligt mindre känt och det är HTTP-only som säger att cookien får inte hämtas av ett skript. Så man kan inte stjäla cookien med ett skript. Det är ganska ovanligt att man ser det, att folk använder det attributet. Då. Och så brukar vi alltid tipsa utvecklare om, gör inga hemmasnickrade sessionshanteringar. Ni kommer att misslyckas. Alla som har gjort de kommersiella stora sessionshanteringar har redan misslyckats och blivit hackade på längden och tvären och till slut fått ordning på det. Att försöka komma på sin egen sessionshantering är ungefär lika svårt som att komma på sin egen kryptering. Det vill säga, det ska man inte göra. Ja, sista fundamentet för att bygga säkra webbapplikationer, SSL. Här är det egentligen det som de flesta möter på och känner till. Jag har med den här som referens. Den är lite för komplex för att gå igenom nu, men så här fungerar handskakningen för att sätta upp en SSL-session. Skaffa sig en gemensam symmetrisk nyckel och få en krypterad transport. På den gamla goda tiden, jag brukar gilla att visa hur Internet Explorer 6 ser ut då. Tyvärr är det fortfarande många som surfar med den. Buggig som tusan och följer inte standarder och liknande. Försök uppgradera om ni fortfarande sitter med Internet Explorer 6. Men så här såg det ut på den tiden. Jag har valt att surfa till Nordea. Webbläsaren försöker visa för oss att nu är det en krypterad uppkoppling. Den säger till exempel att det är HTTPS uppe i adressfältet. Och den visar en litet hänglås där nere. Hänglåset har ju liksom spritt sig som den här säkerhetssymbolen. Som vi alla ska. Finns det ett hänglås någonstans, då är det säkert. Då kan vi ta det lugnt. Oftast publiceras den bara som en GIF direkt på webbsidan. Det vill säga, det säger ju ingenting om huruvida någonting är säkert. Alltså jag kan ju slänga upp ett hänglås på min webbsida och sen köra okrypterat. Det är lika lätt som att köra krypterat egentligen. Så här såg det ut på den tiden. Går vi till en lite modernare webbsida nu då, eller webbläsare, i det här fallet Safari, så ser vi att nu har det hänt lite nya saker här då. Det står HTTPS och så har vi fått den här gröna texten där uppe. Återigen någon sorts positiv feedback till användaren att okej, okay, det är krypterat, ta det lugnt. Frågan är, var är hänglåset? Ja? Högst upp i högra hörnet. Ser ni att det händer någonting där? Man har insett att det där med hänglåset var inte så smart. Man har börjat tona ner det lite grann. Nej, det är viktigt att inte hålla på skylta med hänglås överallt hela tiden. Det säger inte så mycket. Tyvärr har vi användare lärt oss att hänglås är bra då. Så det är många som går på det fortfarande. Ta en sån här applikation. En modern, rich internet application. Facebook. Ja, vi har ett inloggningsfält här uppe. Men det står HTTP uppe i adressfältet. Tror ni att inloggningen är krypterad? Hur många tror att den är krypterad? Ja, några stycken. Det är den faktiskt. Men hur tar vi reda på det? Ja, man får börja läsa källkod. Det låter väl användarvänligt. Och det kan man göra då. Så kan man söka in den gigantiskt med kod förstås för den där webbsidan. Och då kan man hitta att det finns en div-tag där som säger och en formulär som postar till en HTTPS-adress där inne. Ja, det var ju ganska klurigt för en användare att ta reda på, kommer mitt lösenord att skickas krypterat eller i klartext? Sen är frågan så här, okej, jag hämtade källkoden. Är det egentligen samma källkod som visas som egentligen körs på sidan? Och finns det något skript som samtidigt som jag skickar iväg det där sniffar upp det och skickar till någon annan sida? Och letar igenom den källkoden varje gång man ska logga in? Nej, här har man ju i princip rökt som användare. Så vad har vi lärt oss? Jo, backa tillbaka. Vad har vi lärt oss? Jo, att vi vet i princip inte om saker och ting är krypterade eller inte. Och vi kan eventuellt lita på det där S-et och något hänglås. Men i Facebook-fallet så visste vi inte riktigt. Och, ja. Vi har inte så mycket att gå på som användare helt enkelt. Och därför så har en vänlig själ vid namn Moxie Marlinspike utvecklat din applikation för att förklara för hela världen att vi ligger inte så bra till med SSL. Hallå, SSL funkar inte så bra. Folk vet inte när det är krypterat och inte. Och om de inte vet det, då kommer vi kunna lura dem jättelätt. SSL Strip lägger sig som en man-in-the-middle-attack. Det kan man lösa till exempel med något som heter ARP spoofing. Jag kommer inte gå igenom det nu, men det kan ni läsa om ni vill. Den avbryter SSL:en och bygger om hela webbsidan till HTTP. On the fly. Istället för att det är HTTPS som det borde vara, så är det krypterat, så lägger den sig i mitten, kör okrypterat till man in the middle och sen krypterar den bort till exempel banken. Och den enda skillnaden som kommer uppstå för slutanvändaren är att det inte står ett litet S och så blir det inget litet hänglås uppe i hörnet där. Undrar hur många som kommer märka det. Jag tänkte att vi ska prova och se hur det kan se ut. Här har vi vår webbläsare. Jag går hit. Jag själv är en kund hos Swedbank. Ingen reklam, utan det är bara så att jag råkar vara kund där. Hur många använder Swedbank? Ja, det här är alltså inget hack mot Swedbank på något vis, utan det här är bara en demonstration av vad som kan hända om någon lyckas lägga sig man in the middle och bygga om webbsidor från krypterat till okrypterat on the fly. Är det någon som vet vad som borde hända när jag klickar på logga in här uppe? Jag borde komma till en krypterad sida där jag ska då förväntas mata in mitt personnummer, välja att jag ska logga in med säkerhetsdosa eller annan autentisering och sen mata in med dosan då min autentiseringskod. Här i bakgrunden har jag en liten Ubuntu som kör Moxie Marlinspikes SSL Strip som nu ligger man in the middle. Och vi provar att klicka på logga in. Ja, vi är framme. Om vi tar och tittar lite grann här uppe. Ser ni adressen där? Det står HTTP. All inloggningstrafik går nu okrypterat in till SSL-strip-programmet som kan stjäla alla koder och allting sånt, bygga om hela webbsidan, ändra allt som jag skickar in till banken eller som kommer tillbaka från banken till mig. Ser ni också att Moxie har varit snäll nog att slänga med ett hänglås där uppe? Han bytte ut Swedbank-långan mot ett hänglås. Om det skulle vara någon som känner sig lite osäker så ser man att det är ett hänglås där, så känns det bra igen. Och jag kan prova, nu avslöjar jag hur gammal jag är här då. Det får man kanske inte göra. Vi ser att jag ska försöka logga in här, jag trycker på fortsätt. Jag ska inte logga in hela vägen så ni får se om jag är fattig eller rik. Men jag tänkte att jag skulle visa bara här, om vi går in här. Och så tittar vi i loggen här. Så kan vi se att, ja... Ska jag se om jag kan hitta tillräckligt snabbt här då. Registrations-ID och vi ska hitta mitt personnummer, va? Där uppe, här, ser ni. Här har SSL-stripp fångat upp och lagt i loggen att ja, okej, det var tydligen den här, så här användaren hette. På samma sätt kommer den då plocka upp autentiseringskoder och annat som jag postar in till banken. Så kan jag välja att lägga det åt sidan och behålla det till senare tillfällen om jag vill sno inloggningsuppgifter och liknande. Eller så kan jag göra det on the fly och bygga om hela banksidan. Ja, det var Moxys SSL-strip då. Jag tänkte bara nämna lite grann att det är inte bara så att bygga om HTTPS till HTTP rakt av. Han måste göra någonting. Men han ser till att strippa alla secure cookies så att de får skickas över klartext. Han tar bort all encoding så han inte behöver hantera gzippade webbsidor. Han ser till att ta bort alla saker som kan hamna i cachen så att det blir problem med det. Och strippar sessioner också genom att göra redirects. Så det här är verkligen ett avancerat sätt att göra med en medelattacker. En liten passning till Tor-nätverket här då. Moxy gillar Tor, så han har inte gjort något elakt mot folk, men han har använt Tor för att göra lite statistisk undersökning. Vad händer när man sätter upp en sån här SSL-strip? Så han satt en Tor-exit-nod med SSL-strip, det ser ni att det är längst ner där, va? Och sen så börjar han fiska upp saker och ting och se hur mycket kunde han få tag på. På 24 timmar lyckas han komma över 114 Yahoo inloggningsuppgifter, 50 Gmail, 13 Hotmail, 9 PayPal-konton. Det här slängde han bara bort, han har inte använt det till någonting då, men det var vad han lyckades fiska upp på 24 timmar. Hur många var det då som avbröt sina inloggningar för att de såg att det inte stod HTTPS? Jag är ledsen. Det kan ju vara så att Tornätsanvändare är extra säkerhetsmedvetna. Och då blir den där siffran ännu värre. Det var noll som upptäckte det här. Alla gick på det. Okej, som avslutning. Ja, här står vi nu då. Det här var våra tre fundament för att lyckas bygga säkra webbapplikationer. Och jag tycker att vi ligger till ungefär så här. Same origin policy, där är vi faktiskt på väg framåt. Mozilla har tagit tag i det och säger att vi måste kunna vitlista, publicera en policy för vilka skript som får köras på vår sida. Så vi kan fortsätta bygga ordentliga mashups och liknande. Gällande cookies, där har faktiskt inte hänt särskilt mycket överhuvudtaget. Jag har diskuterat med personer högt upp i de här sammanhangen om man borde egentligen hitta på en ordentlig sessionshantering. Separera ut det helt och hållet från hela cookie-hanteringen. Kanske var så att när du startar din webbläsare så genererar du upp ett cert on the fly så att browsern kan signera någonting och sen kan servern signera och så kan de komma överens om en säker session. Och så tas den bort då varje gång man startar om webbläsaren. Men det där är skrivet i stjärnorna. Så än så länge kommer vi få leva med att de här magic cookies som uppfanns för att pusha ut state på klienten används för något så viktigt som sessionshantering då. Det intressantaste är faktiskt att för bara 2 veckor sedan kom ett förslag från RSnake och lite annat folk kring att ja, men vi kanske kan lösa SSL-problemet genom att återanvända DNSSEC. Idén där är att okej, om vi kan lita på DNSen, vi kan lita på att slå upp vilket IP-nummer en viss domän motsvarar. Varför kan inte DNSen ge oss SSL-certet? Istället för att sajten har rätt att publicera sitt eget cert. Då plötsligt, om vi kan lita på DNSen så vet vi vilken typ av signatur vi ska få från servern. Och får vi inte den så vet vi att någon har spoofat. Så det är faktiskt en intressant idé som han har lyft där. Det kommer kräva en del tekniska förändringar, framförallt i hur webbläsare då använder information från DNSen och kontrollerar signaturer för SSL-uppkopplingar. Men det kan vara en lösning på det. För SSL, där ligger vi lite shaky till just nu då, som jag visar. Tack!
Jätteintressant, och det där är ju det sista som du nämnde, jag är särskilt glad för förstås, för att vi har ju i .se länge promotat DNSSEC och tycker att det är en bra lösning på rätt många problem som handlar just om att transportera säkerhetsattribut på ett bra sätt. Mm. Så, tack så mycket.
Tack, tack. Tack, tack.
So now finally to the next speaker, which will be Jacob Applebaum. I am very honored to be able to introduce Jake, for he's from the Tor project, which was approached in John's presentation, and unfortunately didn't give you any chance to comment on that, but
Just to introduce, Tor is a network of virtual channels that allows people or groups to improve their privacy and security on the internet by being anonymous. So,
thank you very much.
You're welcome.
So I'm Jacob Applebaum, and I work with the Tor project. I'm also, actually, strangely enough, good friends with Moxie Marlinspike, so I'm well familiar with his attacks that he has done on SSL. I do some research of my own. I was involved in starting a project called the Cold Boot Attack, which was a forensics project where we froze memory to break disk encryption. And additionally, I made a rogue certificate authority this last December with some academics and other hackers. We used 200 PlayStations to create a special rogue certificate authority that allowed us to sign any SSL certificate as we wished. So more generally, I do this type of security research, and then specifically I work on the Tor project by day. I do some software development and some advocacy, and it's a great honor to be invited to Sweden. This is one of my favorite places to visit in the whole world. So it's quite great to be here, so thank you for having me. Basically, Tor is, as she said, an anonymity system. It's a little bit more than that, though. An anonymity system in itself can mean a lot of things, so I want to define what some of that means for you guys. We're free software, so we have all the source code is available, so you can make your own Tor network. So we're not just a service. There is a sort of network that acts out of mutual aid and solidarity that is run by different people around the world. You could, however, take all of the work that we have made over the last years and run your own Tor-like network using the exact same source code. There's no secret sauce except for literal cryptographic secret keys. We have a specification that is open. This is much like any other RFC. And we, in fact, have a proposal process just like the RFC process, so that when changes are going to be made to the network or to the software, people will be able to see and to comment, and if they'd like, they can participate in this process. There are approximately 1,500 of what we call relays. These are people running Tor in a way that allows them to share their resources with other people around the world. And we're a nonprofit because we think that saving the world and providing anonymity can't be done as a for-profit enterprise. So in general, when people ask us what we get out of it, what we get out of it is that we're helping to make this network a reality. It used to be that people would write research papers about anonymity and privacy, and they would say, well, in theory, if we had an anonymity network, we could try this attack, or we could do this thing, or these are the type of users that would use it. And now it's, in practice, people use the Tor network. Here's why they use the Tor network, and it looks like some of these attacks won't work, and here are some countermeasures we can implement for the ones that do. We're one of the few projects that's been funded by both the US Department of Defense and the Electronic Frontier Foundation, which should strike maybe some of that, some of you as being a little funny. So we've also been funded by Google, we've also been funded by Voice of America, so it's all over the board, because people like to have us do certain features or write certain features for them, and in general, we find a lot of support in Europe. In fact, Germany has historically had the number one Tor relay count in the world, although lately this has changed a little bit, and the United States has been a number one relay count for the last couple of months. And basically, Tor is privacy and anonymity by design, because we think that privacy by policy is not something that is actually effective. And we believe that it's extremely important that we are sustainable. We think that there have been plenty of people that have tried to build privacy and anonymity networks in the past, and one of the things that you'll see is that when the people that are driving that go away, so does all of their work. And we wanted to change that. So we believe that you should be able to join our community, you should be able to participate in the network in any way, and we should be able to design a system that will be sustainable and will actually be workable with those dynamics. And we believe that if you're interested, we can definitely find some work for you to do, even if it's just as simple as helping a censored user in an oppressive regime to use the internet freely from the perspective of Sweden. So I mentioned this idea of privacy by design, and I think it's worth giving a nod to the Canadian government. They came up with this idea, and they've been promoting it. They have some books on it. I mean, Privacy by policy is what you get with almost every company and every piece of software. Essentially, it's this idea that we have some secret information and we promise not to tell anybody about that. But how well does that actually work? In general, I think the answer is that it does not. And it is especially bad when we know that it's very difficult to write secure software. If, for example, you have logging data, it is extremely valuable to someone somewhere, and that person will be able to potentially get that data. So your policy is not necessarily something that your software can even enforce. So we believe that it's extremely important to make privacy the default. We think it's important to have this be an essential part of the design, and we believe that visibility and transparency will allow people to check the rest of those off when they're looking at software. It doesn't have to be Tor, it can be anything. And so this is something that we really believe in, and we've been doing it since before this was, in fact, a thing called privacy by design. So Sweden is a pretty big supporter of the Tor project, which was quite a surprise to me when I first noticed, but not too much of a surprise after coming here a number of times. So currently there are about 63 individuals, possibly companies or university computers or whatnot, that are actually running high bandwidth relays. So that means that about 25 megabits as of today, I believe, of the actual Tor network's overall aggregate bandwidth actually comes from Sweden. So that's quite a lot of people that are getting access to the internet through the Tor network by using the Swedish internet connection. It's pretty impressive to me to see that kind of solidarity. So here's a little graph here. So we can see that Germany for a while had quite a lot of bandwidth being offered, and the United States. And you can actually you can correlate this bandwidth along with geopolitical things that are taking place. So for example, in Germany, this is sort of like the height of that graph right there is around the time that there was a big discussion about data retention in Germany with some laws being passed. And you can also see right around here that it's dropped a bit now that the data retention laws in Germany have gone into effect. Some people were afraid to help with the anonymity network, but not everyone. And after the drop, it started to rise again. And you can see here that in the United States, a large number of people have started to run relays, and we can probably correlate, but it's not necessarily the case, that this has to do with the Iranian uprising that took place recently. And the basic idea, I suppose, behind running a relay is that you find that there is a good reason to use this service, and in using this service, you realize that other people might like it. And one extremely powerful reason seems to be that we have a privilege. The view of the internet that we have is very different than the view of the internet that everyone else has. Sometimes we have a common view, but it is not always the case. And you can also see in France, we have some relays going up. And down here, this purple line, we had very little Swedish Tor server activity. And then recently, perhaps something to do with FRA or IPREDA, we've had more Tor servers in Sweden. So just to like take a step back and talk for a moment about anonymity, depending on who I'm talking to, like when I talk to my grandmother and she says like, oh, you work on an anonymity network, that's so nice. What does that mean? So, well, grandma, it's privacy. I mean, just a show of hands, who here has curtains on their windows? It's a funny question, right? Almost everybody? I mean, just like for a random selection here, why? Does one person raise your hand? I'm curious, why do you have curtains on your windows? Anyone? Would you? Yeah?
It looks good.
It looks good. All right, it's fashionable. Well, that's a great one. So, I'm not sure what to go with that one, actually. To be honest, so does Tor. If you like green. Do you believe that when you have this curtains that it's because you have something to hide, perhaps?
No.
No? Nothing to hide?
No, not really.
Are you sure about that? You want to know that when people come to you or to look through your window, when they want to get some information, say a visual information, that they have to maybe ask you for permission? Okay. That's kind of a loaded way for me to ask that question. But my grandmother generally understands Tor in the perspective of privacy. And I like to use the analogy of curtains. There's a guy at Microsoft who came up with that, Adam, who's quite a nice guy. And he basically suggests that curtains are an easy analogy for most people to understand because we think about privacy in terms of human dignity. The reason that we wear clothing is not because we don't know what's below the clothing in general, but rather in specific, maybe it isn't someone else's business to know what's directly below the clothing until you decide to give them permission. And in a sense, clothing is kind of privacy of your body by design, right? So it would be a little bit awkward if you had to ask people for that privacy, I suppose. May I borrow some of those clothing that you are holding in your hand? For businesses, they generally think, oh, it's network security, that's great. And this is how we like to explain it to them. Because in this case, imagine you are a business. Does anybody here ever do research on the internet, perhaps? Anybody here? Yeah, for business purposes, like you look up a price of a thing online? Using something like Tor is very useful for that because it is one of the cases in which you cannot be treated any differently. So when you're using this to look up a price, they can't say, oh, I see it's person from foocorporation.se. We're going to give them an extra low price so that they try to underbid us, but in fact, we're selling it at this extra high price to everyone else on the internet. And so when they put their prices very low, hopefully they'll go out of business. Or perhaps we'll show it to be very high so that they will do something just below that, which will be higher than our regular. So as a result, businesses can use this as a matter of both protecting what it is that they're doing online and protecting themselves from being treated differently, and also because it means that when a business, say, has a traveler and this person is traveling abroad, maybe before they connect to the company VPN, they use Tor so that people don't realize that that person is in fact a business traveler going to their company's corporate servers. Because it's quite easy to target, I see that this person is going to this particular place, this particular server, I can try this attack on them. And I know that they're in their hotel room right now, so I can try to distract them in some way. You can do a number of things where you can pile it up. So governments like it because we say it's traffic analysis resistant. So you know the spies that are currently plotting to monitor the entire Swedish internet connection? This is why they would use Tor. Because what they want to do is traffic analysis. So what you want to do is resist it. For human rights activists, sometimes it's reachability. If you're in Thailand and you want to talk about the king, chances are you do not want to do that with your real name attached to it, or you will probably go to jail. If you want to talk about Tiananmen Square in China, or if you simply want to read about Tiananmen Square, you may need to use Tor simply to learn about the history of your own country. Something that is perhaps a little scary, I think. Also, it's interesting how that net sort of reaches to everyone. For example, during the recent Iranian uprising, the people that wanted to use the internet there found themselves being filtered left and right, whether or not it was Facebook or Twitter or more private communications. It's something quite sensitive also, because as it happens, afterwards, data that has been recorded can now be used against you. So Tor gives you three general properties. Basically, if you are using the internet here and you are using Tor and I watch your traffic on the internet, I don't actually know where you're going and I can't try to change where you're going. This is extremely important, especially for web application security stuff where being able to make a change allows someone to, for example, remove the SSL protection that that web page has. But if you don't know that I'm going to that web page, it's a lot harder to do that. And of course, if it's encrypted and it's verified, then it's basically impossible to do anything except for to deny service, which is, of course, detectable. And of course, the nice thing is that by design, we make sure that no one person has enough information about you to link you to the things that you are doing, which means that if you are a police officer trying to search for a criminal online, even if people in the Tor network don't like that particular activity, maybe your particular nationality police officer that operator doesn't like, they can't really do anything to you because they only have a small piece of that information and it would require a huge collaboration which is not going to take place and can be offset by anyone else simply running a server. And of course, when you actually leave the Tor network to get to the internet in general, the server that sees you leaving the Tor network is not the same one that you entered through, which means that they don't know who you are or where you are coming from, which is, of course, a very nice, we'll call it location anonymity property of Tor. So that means that if you are a soldier during a peacekeeping mission in, say, any country where they monitor the internet, there's a UN human rights aid worker that I work with from time to time who's in the Sudan, and what he does is he uses Tor because he knows that the place where he uses the internet is completely monitored by the government. And they do not like the UN's presence. And as a result, he uses this so that they do not know what resources he needs to access on the internet. They don't even have a starting point for where to attack. And because he's physically secured within a UN compound, this is quite useful for him at times. But sometimes he needs to go outside of that compound, and he uses Tor when he's on the internet. And this is something that is quite useful to him, and I think is an admirable thing to support. So the nice thing also about Tor, in addition to having the source code be available to you, we are a little bit different than other anonymity services in that we're not just a service in that you can use the service, you can run your own service, but we don't try to count you. Since we are not running this as a for-profit enterprise, it's definitely the case that we could do this differently, but we've decided that there are no logins and passwords. You don't ask anybody for access to the network. You don't have to pay anyone for access to the network. And the software is free, both as in speech and as in free beer. Basically, the way that this works and how this is possible is that the incentives are, for people who wish to help, they can. So simply checking a single box in a piece of software is enough to make the Tor network faster. If 10 people have that promised 100 megabit internet connection in Sweden in, say, the next year, if those 10 people ran Tor servers, they would increase the capacity of the Tor network by an incredible margin. And that's all it would take. I mean, for every Swedish person that has an internet connection, if they simply ran a Tor server, it would be the case that that would probably be 1,000 people in China or Thailand that would be able to see the internet from Sweden. And it wouldn't really cost you anything at all other than the time to check a single box. So, of course, when talking about anonymity, it could be a little bit scary, right? Because who has something to hide? Does anybody here have anything to hide at all? Who doesn't have something to hide? I guess you would be raising your hand. That would be you. Just one. Nothing to hide. Okay. Could you tell me your password to your laptop? Right. Great. So, as it happens, we have seen connections of Tor clients from nearly every single country in the world. So what that means is that in nearly every single country in the world, we share something. I mean, we share a lot of things, but one of the things that we share is the desire to have access, and the desire to have privacy, and the desire to have security. To go along with that in such a way where you can access the internet and see it from a perspective that is different than the one you would normally have. Because while Tor is an anonymity network, it's also a perspective network. If you have a Tor server in every country in the world, it allows you to see the internet from that position in the world for every server. So if you've ever wondered what Google looks like from South Africa, you can use the Tor network to go out of the Tor server in South Africa and go to Google. And for example, if for a while it was the case that you could search Google in China. So if you wanted to see what it was like to live under Chinese censorship, you could simply use the Tor network, exit to Google through this wonderful service, and you would see, oh, some of your search results have been omitted due to government legislation. So you actually got to see how Google ran their censorship in China. In one case, they actually tell their users how they do. Other search engines are not necessarily so transparent. But it's also the case that journalists, whistleblowers, people on active and other military duty, they use this. If you, for example, want to communicate at home and you're worried about, say, the state telecom of the place where you are, knowing who your family is because you want to keep them protected, this is something that would be, I think, probably a little bit important. Of course, there are a number of notorious bloggers that like to be anonymous because they want to be able to speak without repercussion. Now, of course, when someone is speaking anonymously, you have to consider the source. Right? Without facts, maybe you shouldn't listen to the things that they are saying. But the interesting thing is that there's a disproportionate, there are class inequalities in the world. And for example, in the United Kingdom, it's possible to commit what we'll call libel tourism, which means that if you publish a thing anywhere in the world, you can be sued in the UK and silenced and potentially put in jail and fined. So publishing something anywhere on the internet, if you upset someone who wants to, they can take you to court in the UK. And maybe if you don't even have the resources to get there, you won't even be able to defend yourself, and there'll be a judgment in absentia. So that's a little scary. Additionally, if you, for example, want to check for certain services on the internet or see whether or not your services are working, it's possible to use the Tor network as an IT professional. So this is something that's pretty applicable to everyone. You want to check to see if your DNS is working. You can, of course, go to a number of web pages, but you can also use the Tor network. If you want to try to connect to some of your services and see how they work from another country, for free, simply use this as a proxy and you're ready to go. One of the highlights, I think, of the Tor network is a project called WikiLeaks. We do not directly work with WikiLeaks. We simply have talked with them a great deal. They offer all of the documents that they leak over a Tor hidden service, which means that when wikileaks.se is taken off the internet, or .org, as was the case last year, you'll still be able to get access to their documents, because we offer what's called a Tor hidden service, which is a geographically anonymous server, which means that you do not know where it is physically hosted. So you cannot take down the content there without taking down the entire Tor network. And WikiLeaks has leaked some extremely important documents that have led to some incredible political changes in the world. As a result of document leaks about corruption, the Kenyan election was thrown in a different direction than it might have gone. And in fact, WikiLeaks almost entirely exists because of Swedish law. Because in Sweden, you have the best freedom of the press law in the entire world. And as a result, for example, the operations manual for Guantanamo Bay was leaked. And because of this leak, the Freedom of Information Act was finally followed in the United States, and the ACLU was able to get a copy of it, which was redacted, which was absolutely fabulous. WikiLeaks forced the government to release something that everybody else already had access to maintain the air of transparency, and now we're able to look at the difference between what the government in the United States wanted us to see versus what was actually going on. And this is possible because someone was able to use an anonymity network to give that document out. Because showing the atrocities might not have been something that was possible or positive for that person, but being able to do it through an anonymous publishing service allowed them to do it. And the beautiful thing is that when you can leak these types of documents, you have the ability to change the world. And I think that it is for the greater good, even though I'm sure it is a serious crime to leak a military document like that for the United States, it is for the greater good that we have seen that happen. I think America will be better for it, and I think the rest of the world can take America to task for having even created such a document. So it's worth mentioning what you might be attacked by. So for example, it is probably the case that in Sweden, the Watch Alice right here is a big one, with the idea that the Swedish government will soon be able to monitor all of the connections coming in and out of Sweden. You'll be watched very heavily. Now, maybe you specifically won't, but you as the Swedish people are going to be watched very heavily. So some things that can be done to try to compromise your use of the Tor network: people can try to control part of the network. A beautiful thing here is, of course, that it is definitely the case that if everyone here signed up to run a node, you would be the network. And how well would you give up control of your node? Probably you wouldn't. And of course, you can try to do some sort of man-in-the-middle attack. But when the network is working right, it's extremely hard to try to do a man-in-the-middle attack, because you don't know who it is that you're targeting. And that means that we can detect that there are certain people perhaps not playing nice on the network. So the simplest way to do this, in fact, is to simply just run a relay. So there are some free Swedish VPNs here that promise not to log, but that's privacy again by policy. So they say, oh, we promise we won't do that, but what happens when they do? You lose, 100%. They can link all your activities online to login and password, and usually if you have to pay for that, they can link it to your bank account. So that doesn't work. And of course, you can simply watch the relay. So you don't even have to compromise it. So even if the people running the service are the most awesome people on the planet, it doesn't matter. So we decided that it would be a good idea to make this a little harder. So we have multiple relays, and we make sure that there's encryption between all of the different layers. We call it onion routing, although it's a little bit more complex than the onion on my t-shirt. The basic idea is the same. You have some data and you wrap it multiple times, you send it along the path, it gets unwrapped along the way, and eventually you don't have to trust the first, the second, or the third hop in the network. And of course, at that point, it is, for the most part, something that you can really rely on. Now, it's possible that if, for example, you're in a country that blocks access to the entire Tor network, they could try to impersonate all of these relays. But if you have a copy of Tor, we use cryptographic signatures to make sure that that doesn't happen. So again, it becomes a denial of service problem. And in fact, we've seen in China some blocking and attacks like that. So here's what we've seen. They try to block the directory authorities. There are 7 of them in the world right now. We're always looking for trustworthy individuals to help run them. But the basic idea is that you want to get information about the network, so you ask the directory authorities. Well, in China, in the last 6 months, they simply blocked. Anytime you tried to go to the IP addresses of these directory authorities, they simply stopped the connection, they reset it. It's also the case that they could, SmartFilter, for example, an American software company that promotes oppression on the internet, they like to filter, so they simply look at the content and then they block it. So we've done some changes to the software so that we look a lot like Apache and Firefox, so simply trying to do network fingerprinting is not going to work. And also blocking the relay's IP address is as simple as changing the IP address, and now the sensors have a full-time job on their hand. It's also the case that they block our website. So I wrote a small piece of software called GetTor, which is essentially a way to do file sharing over email, but the only file that's shared is Tor. And it gives you access to the Tor network. So if you have access to any email, you can now get access to Tor, and then from that, you can bootstrap out to a free internet. And it is unfortunate that we see this, but we do see it. So I think graphs are very important because it allows you to see the magnitude of censorship that exists in the world. And I think that it is good to talk about 2 things that are happening right now, but to keep in mind that this is not actually special to Iran and China. So these are the number of Tor clients. These are new and or returning clients, as it says on the slide. So we see here, there's the baseline here, 8,000, it goes up to 16,000. We see in Iran, as time progresses throughout June, we had under 1,000, and then we started to peak around 7,000 in Iran. So these are people that realized their activities were more and more becoming suspect, or they realized they couldn't reach certain things on the internet. They started to see walls put up. And so they used this software. And by using this software, they were able to get around it. Unfortunately, we also saw this, which was the number of bridge users. Now, these are people that are connecting to a part of the Tor network that is not openly published. These are people that are running Tor bridges in order to help censored users. We saw that in China, that the number of bridge users increased exponentially, and in Iran, it was exponential as well. And the reason was that they started to crack down on access to the Tor network itself, because they started to realize that their control was not actually working as well as they would like. And I run a server, which is one of the fastest Tor servers in the network. What it does is essentially serve up directory information, and it also allows you to build circuits, relaying through. And this is one of the, you know, faster, but arguably it isn't the fastest anymore. As we can see here, around this period in time, around September 25th, we went from having a ridiculous number of directory requests from China to 0. So this was the day that they flipped the switch and decided to kill free access to information for people that specifically wanted free access to information without being watched and monitored. And that, to me, this is a terrifying graph, because this shows that when you have technology, it is definitely the case that it is possible to apply unilateral rule. And of course, we all know that, but in this case, this is a kind of a scary thing for me to see, because imagine if every country tried to do this. That seems like it could be extremely bad. Now, the thing is that they can do this to the Tor network. It's quite easy to do this to your favorite press's website, to a particular conference that promotes like an ideology, say about internet freedom or about discussing the future of the internet, simply blocking it, getting rid of it, erasing it from history as if it had never happened. I mean, that's absolutely terrifying. So the good news is that the Chinese users realized that their government was doing this, and they started using the darknet portion of Tor. So they started using bridges. So someone's uncle in the United States that had migrated from China to Ohio could set up a little server and then tell them, here's my IP address. You connect to me first through the Tor network. But the nice thing is that we designed it in such a way that, well, you trust your uncle to initially use the network. You put your uncle at no risk because you then join the rest of the Tor network. So that allows you to be able to be anonymous online. It allows you to reach the anonymity network. And it also keeps your uncle, in theory, from getting into any trouble whatsoever and is able to help you. And what that means is that we have two ways that people can help. One way is that they can, of course, be a normal relay with lots of bandwidth, which is great in a place where there is a lot of bandwidth. And other ways is they can help by helping people they know directly. And then they simply have access to this network. So it's important that we include anonymity in this circumvention, though, because it just so happens that if you don't have anonymity, if you simply use your uncle's computer in Ohio, then what happens when the Chinese state or when the American FBI or anyone finds out that it was your uncle's computer? Well, it was probably you that connected from the factory you worked at. And you can use old-fashioned detective skills, and there you go. That's endgame, and that's a little bit scary, too. And it's also the case that if you have this type of connection, it's almost certainly the case that without anonymity, you can collect this information and tie it together and simply publish it, which I think would be maybe a little bit dangerous. Some of the things that are being published might be questionable, but it is interesting that when we have access to this information, it allows us to make value judgments. For example, if someone publishes a photograph that is obscene in some way, by having that photograph, we now have evidence of its existence, whereas previously we might not have. And I think it is better to have more information so that we can make more intelligent choices based on that data set than to have less. So we try really hard to make sure that people understand that Tor is not at war with China or Iran or any country. The key here is that China is and Iran is blocking access to these services. And the reason they are blocking access to these services is because they perceive them to be some kind of threat. And it threatens their appearance of control. It threatens the very idea that they are the end all, the alpha and the omega. And so we don't really play by that game because we want to make sure that people have an anonymity network, and we hope that they can get access to it. But we aren't simply trying to start a war. Lots of anonymity services and circumvention services like to say that, but it means that they have a really, really big splash when they come onto the scene, and then it turns out they didn't do it very well, and it turns out it's privacy by policy, and now they can be subpoenaed, and they lose, and the network goes away. And now those users are even worse off than they were before. So we tried to make sure that we manage that well in China. And we think that it worked pretty well because we saw a rise in Chinese bridge users. So when China did block direct access to the Tor network, which by the way means that any Swedish server, Tor server here, can no longer get through the Great Firewall in China. When you try to connect from one of those 63 Tor relays I mentioned to, say, the Chinese state news, your connection will be dropped. You're persona non grata in China now. So we found that we might need to do this in reverse as well at some point. But currently, what we have is bridges, and those Chinese users adapted quite well to it. And it didn't seem that the Chinese state attempted to become one of those users. They only did just enough to create the idea that they were blocking everything. But they didn't quite block it all, and they won't really be able to block it all, we hope. So it's definitely also the case that you have a number of people who simply want to consume, not even publish information. And when you are simply publishing this information, you might pose one particular threat, or you might be a particular type of person. But most people enjoy reading. And as a result, when they start to see that they can't read the Wikipedia anymore, or that they are not allowed to contribute to the Wikipedia anymore, then they start to see it as less and less reasonable that this blocking is taking place. So in the United Kingdom, they have selective filtering. And this is a way that they've gotten around a lot of public criticism, because they only block some pages and they don't really tell you which pages they block. And of course, if you have access to lists of those pages, you should send them to WikiLeaks so that we can, of course, show the world what is not supposed to be seen. But it's also the case that when normal people can't read things anymore, they start to question that level of censorship. And it can, of course, backfire for the censors. And during the Iranian uprising, there were a lot of people that were quite worried about what could happen to them. And we've seen now, afterwards, we've seen people being arrested for the things that they had done online. Some people getting jail sentences that were upwards of 20 years. And so using something like Tor is extremely important. And it doesn't have to be Tor, per se. But it is extremely important to use something that has these properties, because otherwise the things that you do online, simply saying you support a particular political candidate, can result in some very bad things taking place later. Twitter, for example, told us that approximately 10% of their users were using Tor. So 10% of the users were really covering their tracks in some way, and the rest of them were using open proxies. For every open proxy that's being used, that's potentially information that's being recorded, logins, passwords, everything that you get when there's no encryption. And I think that the point to really drive home that I think is most important for Sweden is that it is happening here right now. What's happening in China and Iran is something that is the path that your country may choose to take. And I think that if you choose to take that in a democratic way, that is your choice, and it is a sad choice. But in Iran and China, it wasn't a democratic choice. And it seems to me, from what I understand about the FRA law, it isn't actually really that much of a democratic choice here. And so I think that now is the time to stop your country from making the same mistake that the Chinese, the Iranians, the British, and other people in the so-called free Western world are making. Because just as Sweden has the best freedom of the press laws, I hope that you continue that tradition with freedom of internet as well. And of course, who are we? Of course, we are the people that will change this for the better. I think this is the important thing. We, the people of the Tor network, we, the people of the United States as an American, and you, as the people of Sweden, can work together to create a free internet that is sustainable, that doesn't treat people with bias, that allows people to freely communicate without building paper trails. And I sure hope that we are above creating the police state on the internet that other countries have started to make. So, thank you.
Thank you. Thank you very much, Jacob.
Thanks.
Please take a seat. And I would like to invite the other speakers to the stage to make it possible for you to ask questions. First of all, I would like to comment on this very admirable work you are doing. I can't tell how much respect you should get from that.
Thank you very much.
Anyone who have a question for our speakers? I could start with one. I'll start from the end then. Since you know that the sun shines on both good and evil, have you learned some abuse of the possibilities that the Tor technology allows you to have? Like, I've learned that some people use the Tor network to override some restrictions of number of transactions for different kind of services and that kind of. Have you heard of that before?
Absolutely, it is definitely the case that. Well, to answer your question in a slightly broader way, I asked Vince Cerf when he designed the internet what he thought. Did you think about anonymity and privacy during that process? I said, what do you see the future of the internet? Do you see that we should have to use strong authentication everywhere to do everything? And he said to me that he believed that strong authentication is something that should be an option. And so it is possible that in the future we can choose to lock down everything in every aspect of our lives, so you need an internet ID card to get online. But that won't really stop abuse. And it is definitely the case that there is abuse. But one of the ways that we try to mitigate that is we publish the directory of the Tor servers. And we do that so that people are able to, if they would like, block access or treat Tor users differently. But they treat them as one class of users, not a Tor user from Sweden or a Tor user from China. So.
Okay, thank you. Anyone else yet? No? Well, I will turn to Predrag, who started.
Okay.
Well, you said it's time to change from terms and conditions from hell to something that is more user-friendly and give me some more options. And I couldn't agree more, because now it's just the user is to blame for anyone, for everything, and no matter what. But how should we do that? What is your advice? It doesn't, you know, they don't even take care of me when I go to the on-off shop and say, hey, I don't like this user license agreement. Could I get something else? And they just, you know, throw me out or just laugh at me. So how do users proceed?
It's a tough question. Somebody has to start and lead the way to show what it really means to be a responsible developer, to deliver responsible and quality services with warranties. And it should be a premium for that. 10, 15, 20 years ago, you didn't have the choice. Today, you have a choice to not accept agreements of vendor A, instead go to vendor B, or choose to develop something on your own. So I think we shouldn't just accept everything. Sometimes we should just do a decline and do a motivational email to the vendor. And when we get loud enough, I think we'll get attention. But also in that change, the vendors that are responsible should get a premium. So it's tough. Okay, it's tough.
So we should disagree and then put up a website with a different opinion telling that don't go to that vendor because they...
Sure. Sure.
Well, it's a start, it is. Yes. So consumer rights, be careful with them and protect them.
Just a comment on that one. I think a lot of these, the parts of the software that requires you to accept the license agreement is so poorly written so that you could hack it or circumvent it and not say yes. So that would be also an option.
Yeah. Good idea. Maybe that's easier. I have a question for you as well. Speaking of responsible developers, as far as I know, usually the frame of reference for developers today is other developers, not really users. So you develop software that is not that easy to use, and you didn't think of some of those parts that should be, yeah, something you should really have thought about when it comes to security. I don't think you are one of those, but still, do you experience a growing interest for application security in general?
Yeah, definitely. I would say that information regarding security in software development has gone much more positive in recent years. So there's a lot more guides, and for instance, OWASP is one of those organizations trying to promote positive information. Do it like this, and it gets more secure, instead of just publishing bad stuff and full disclosure and telling developers you haven't read these and these books. So the support of frameworks and also the positive information that's out there through conferences, white papers, blogs. It's an interesting thing, and it's nice to learn about software security nowadays. That's a driving force, I think.
That's good. The next session is in this room will be about the annual health check about .se, the SE zone, and this year we have actually been looking closer into SSL and are astonished by the lack of quality in the certificates that people are using, but that will be in the next session. So if we should end this session with one single advice from each of you to the Swedish consumers or internet users to think of today, what should that be? If we start with you, Jake.
Please act in solidarity with the rest of the world to enjoy the freedoms that you enjoy here, so they can enjoy them there.
If some vendor puts you in a position of a crash test dummy for crappy software, you should take charge. Charge them.
And I would say it's time to realize that the internet is not something spooky or something you don't need to learn about. The same kind of rules apply there as in your normal life. You lock your door, you don't invite anyone into your house, and you don't send postcards with sensitive information. You at least use an envelope.
Okay, so if there's no further questions, I would like to thank the speakers and you, the audience, for your patience and for your interest. See you after I think it's coffee now, I'm not sure, but thank you very much.